Sådär ja.
Då var vi igång.
Välkomna till 2.0 för mycket jubileumssändning. Då är det nummer 94 nu eller 95?
Ja, det är 94 är det.
Ja, nästan. Vi närmar oss de hundrade.
Ja.
Med stor iver.
Ja.
Och väntar fortfarande på input av vad vi borde hitta på då. Ett förslag så här. Borde vi ha en gäst i varje sändning?
En gäst i varje sändning.
Någon som vet någonting?
Två nollor för mycket med Peter Törnroth och Janne Ström.
Så att vi ser korkade ut, mer korkade ut än vanligt.
Jag tänker mig liksom någon som åtminstone kan ge någon slags ljus över vissa liksom.
Just det, som en slags var-system
jag
för
känner, jag
podden.
känner att mycket av det här vi säger är liksom sån här halvskugga.
Jag tror att det var hela poängen.
Det är väl hela poängen, men bara så, jag kastar bara ut det där liksom som ett förslag.
Jag välkomnar alla inslag.
Ja.
Ja.
Ja, vi vill gärna höra vad alla har att säga.
Jo, absolut, inte bara
så, jag. Så det här. Men 2.0 för mycket tillbaka alltså efter en lite längre paus igen.
Igen.
Jag tror vi brukar börja vartannat avsnitt med det här.
Ja, det känns så. Av något skäl känns det oftast som att det är jag som är skurken.
Nu är det ditt fel.
Nu är det mitt fel.
För nu har du varit på solsemester.
Jag har varit på Kanarieöarna. Gran Canaria.
Och en av de få som fick komma hem därifrån
jag till. Jag fick
också.
Komma hem. Det här är ju, ibland så står ju stjärnorna rätt bara.
Aha.
Så att man beställer en resa från onsdag till onsdag istället för, säg, helt till veckoslut, veckoslut. För att det helt enkelt blir billigare så. Och om man hade beställt veckoslut, veckoslut, själva sportlovet, vilket ju är skäl för att vi lämnar stan, om man är snäll, då hade vi fastnat på Kanarien.
Är det så?
Ja. För några flyg från därifrån gick det ju inte ett tag där i lördags var det va. Och det berodde ju på den här sandstormen från Afrika som ju är inte årlig va, men mer eller mindre. Och tydligen var den värsta i mannaminne just i år.
Jaså, ja.
Ja.
Jag såg bilder därifrån som såg väldigt intressant ut.
Så det blåser alltså in sand från öknen helt enkelt.
Från Sahara, ja.
Ja. Jag vet att min mamma har tillbringat väldigt mycket tid på Kanarieöarna och hon har berättat att det har hänt någon gång när jag varit där. Mm. Det blir sandigt överallt och det är ingen bra plats att vara på då. Inte minst om man åker dit bara en vecka för att ligga i en pool som ju då är full med sand istället.
Nu upplevde du inte det här.
Nej.
Men är det här jämförbart med snöstormarna som vi har liksom?
Alltså jag tänker mig att sandstormen är lite jobbigare på
något sätt. Det är säkert det.
Ja. Ja. Och inte minst då om man är charterturist och faktiskt bara där en vecka och tänker att det här ska bli kul. Och dessutom då, säg att man var där nu och säg att man var på Teneriffa och kommer all sanden och sen så försvinner sanden, då kommer ett jävla virus och tar över skiten istället. För att någon italiensk läkare inte kan hålla sig med hemma.
Det är någon som har fått förlängt semester där känner jag nu.
Ja, verkligen. Så att någon har ju haft en mardröm, eller några har ju haft mardrömssemestern. En semester att minnas verkligen.
Mm.
Och gud förbjuder att man skulle bli sjuk på riktigt. Ja. Men att sitta i karantän på ett hotell på Teneriffa kan inte vara kul.
Men vad innebär det? Sitter de inlåsta på sina rum? Ja. Eller kan de, är det så?
Ja.
De kan inte ens gå ut till Polen? Eller?
Nej, som jag förstår det så hade de... Det var ju en finländsk kvinna, en finlandssvensk kvinna som var intervjuad i Aftonbladet. Som var där med sin familj. Och jag uppfattade som att det som hade hänt. Man hade fått ett litet brev instoppat under dörren.
Under dörren, ja.
Ja typ stay put, liksom.
Ja.
Och det var så här, ja, vi vet inte riktigt när vi får mat och det är så där. Och jag utgår från att den löser det, annars har man börjat höra om det. Men ändå, det är klart att det är en logistisk mardröm att hålla folk instängda i ett hotell.
Då vill man ju gärna ha en balkong eller en terrass.
Det vill man gärna ha.
Ja.
Och sen så, själva matsituationen blir ju det är väldigt svårt att distribuera mat till varje rum. Det tar ju tid. Och jag är överhuvudtaget bara den här känslan av totalt misslyckande att man har åkt på chartersemester och det bara förstörs i den här mardrömmen.
Mm-hmm.
Utöver då naturligtvis ångesten för att man kan bli smittad av någonting som ingen verkar veta exakt eller ingen. Det verkar vara väldigt oklart exakt vad det här är för något slags hot.
Det är
vi
det,
pratade ja. Om det för 2 veckor sedan.
Paniken har spritt sig snabbare än pandemin var det någon som sa.
Ja.
Vilket är bra i och för sig. Mm. Om man ska jämföra de två. Men vi hade ju det här kryssningsfartyget också.
Ja.
Där människor fick sitta inne på sina hytter.
Ja, det är ännu värre.
I flera veckor.
Ja.
Och inte fick komma ut från hytten alltså.
Ja.
Då blir man ju, jag förstår inte alltså, hur det ens är möjligt alltså.
Ja. Jag tänker att i det läget så, folk åker ju på semester av olika skäl. Och åker man på semester för att sitta i en hytt och läsa en bok, ja, det är fint.
Jag hoppas att de hade tillräckligt med böcker med sig.
Man hoppas ju det, ja.
För det, jag vet inte, som någon sa som var intervjuad i finsk media idag. Blir man smittad, vad fan, liksom, det struntar jag i, vet du, hade ja. Bara lämna rummet liksom.
Ja.
Vad händer då? Blir man taste? Vet du?
Ja.
Blir man tagen till karantän på det sjukhus om man lämnar sitt rum? Vad händer om man bryter mot de här reglerna?
Jag antar att det beror lite grann på vilket land man är i. Inte annat. Jag läste att svenska smittskyddslagar är ganska hårda. Så att myndigheterna har ganska långtgående rättigheter att liksom hålla folk inne. De drar sig för att tillämpa den sortens tvång.
Mm.
Det är bättre att folk själva kommer och säger att jag är lite snuvig nu, kan ni kolla mig? Och sen hamnar man i karantän. Naturligtvis. Men de kan tydligen i Sverige i alla fall, ifall de skulle vara på det humöret, hålla folk inlåsta. Liksom.
Ja, det låter väl som om det finns möjligheter att göra det på andra håll också.
Ja.
Det, jag läser nu, precis medan vi snackar om ett coronavirusfall har upptäckts i Helsingforsregionen.
Mm.
En kvinna intagen på vad heter det? HCS, Helsingfors central.
Mm.
Och Nylands, HNS, Helsingfors Nylands centralsjukhus. Och det här är det andra fallet alltså, som har konstaterats i Finland. Det första var en kinesisk turist. Nu vet jag inte vem den andra är. Det har inte kommit upp mer om det. Men paniken har åtminstone spritt sig. Statens järnvägar VR har tagit vagnar ur bruk där människor har nyst och någon har sagt att jag tror jag är smittad, vet du? Och då har de liksom på den basen bara liksom desinficerat hela vagnen och tagit den ur bruk. Att den här, nu är jag ju ingen smitt- och pandemiexpert.
Nej.
Men det här känns som om det håller på att spåra ur lite.
Men det är väl ganska givet att det blir så. Alltså för att det har beskrivits som att det är ett förrädiskt virus för att till skillnad mot mer dödliga virus så sprids det ju tack vare att det inte är så dödligt. Och det verkar vara ganska symptomfritt för många, likt vilken influensa som helst. Lång inkubationstid. Jag läste någonstans att det var någon som skrev, jag läste en artikel som var ganska intressant. Tesen var i princip att det sannolika är att du kommer få det här viruset.
Mm-hmm.
I något läge liksom. Det går inte att hålla inne en sån här spridning just för att det går inte att se på folk.
Det är lätt smittat liksom.
Ja, precis. Och det är klart att den sortens artiklar då i kombination med att folk tydligen faktiskt dör av det. Och men inte kanske liksom i drivor men ändå dör. Speciellt riskgrupper då. Det är klart att det är en perfekt mix för panik.
Visst är det fint, ja.
Ja.
Dödlighetsprocenten över 2-3, vad de har kommit på nu.
Mm-hmm.
Vilket betyder att 97-98% av oss som får det kommer att överleva.
Mm.
Så jag vet inte vad worst case scenario är, men det där, en decimering av världens befolkning på 2%.
Mm-hmm. Det är den folken då?
Jag menar av de som får smittan, då säger vi alla, om hälften får smittan så snackar vi om 1%. Liksom.
Fortfarande 35 miljoner människor.
Ja, det är ju hemskt för
de anhöriga. 60 miljoner.
Jag har så svårt att ta hela den här grejen på allvar. Uh-huh. Men den kryper väl på. Uh-huh. Och snart visar det sig att några av dina arbetskamrater har det. Och snart liksom, så visar det sig att du också har det.
Uh-huh.
Och sen överlever 98% av oss.
Mm. Just det. Och utveckla immunitet.
Ja. Så om du jobbar på ett ställe som har 100 anställda så kommer 2 eller 3 att avlida. Så vidare alla blir smittade. Liksom.
Ja, just det. Ja.
Jag kommer bara att låta cynisk hur jag än formulerar mig vidare härifrån. Så det är kanske lika bra att låta bli.
Man kan ju tala om redan konsekvenserna är ju rätt stora. Det står liksom, det kommer ingenting från Kina just nu.
Mm.
Alla containrar står stilla i någon hamn någonstans liksom. Det kommer ju märkas inte nu, utan det kommer ju märkas så småningom när varulagen börjar ta slut. Det är redan så att man ställt in ligaomgångar i Italien, fotbollsmatcher. Det är ändå stora grejer att göra.
Barnboksfestivalen i Bologna är inställd.
Inställd. Det här fabulösa DN-tåget med buller och bång körde ner genom Europa.
Oh shit, ställer du in det också? Pers.
Nej, de ställer inte in det. Men i Alperna så klev 340 av 400 av. Så 60 personer fortsatte in i Italien. Till då Venedig bland annat. Där det skulle vara festival. En festival som då också är inställd. Så det är ju ett fiasko hur man än ser på det. Det är inte deras fel, men det är ett fiasko.
Synd.
Ja. Och man kan ju fortsätta det här hur länge som helst. Det kommer ju få enorma konsekvenser. Börsen har kraschat. Det är liksom... alltså jag läste artiklar. Det var ju 2-3 veckor sedan det började komma artiklar om liksom butiker som hade stänga.
Mm.
För att de inte liksom har the cash flow.
Disneyland i Shanghai.
Till exempel.
Stängt.
Alltså, det är helt galet hur strålbart det här är.
Men är det här på grund av att på grund av rädsla eller faktiskt liksom man är rädd för att få det här viruset som dödar 2-3%? Jag försöker sätta det här i något perspektiv.
Jag vet faktiskt inte. Jag tänker att
det är klart att man inte tar en risk liksom att 2-3% risk att dö, men
det är inte det som är grejen. Grejen är ju inte 2-3% är fortfarande ganska stor risk att dö. För vilken sjukdom som helst, inte vilka som helst. Men det är stor skillnad. Alltså, om du får någonting och det är 3% risk att dö, då blir man lite svettig. Om du är mellan 70 och 80 år, då ökar risken till 8%. Mm-hmm. Nu är vi uppe i en tiondel nästan. Och jag menar, många har väl föräldrar i den åldern om inte annat. Nyfödda barn. Finns det inte gäng sådana? Och så vidare. Mm. Så det är inte så att det är 2-3% för alla. Det är ju för vissa grupper. Eller kanske genomsnitt då.
Mm.
Men att det finns grupper som säkert har mycket, mycket högre risk. Och de kanske har högre risk också i en vanlig influensa. Det har man ingen aning om. Eller jag har ingen aning om det. Här skulle vi behöva den här tredje.
Här som vi skulle behöva något. Det är ju lite farligt att säga någonting överhuvudtaget. Saker ja. Som man inte liksom har så här stenkoll på. Men är det här nu på riktigt? Alltså pesten?
Det är det ju inte. Det är det ju bevisligen inte.
Nej.
Alltså pesten, om jag inte minns fel, dog folk inom timmar av ibland, i vissa fall.
Det var också lätt smittad.
Ja, och det var en tid när det fanns lite sämre tvål, låt oss säga.
Väldigt lite tvål, ja. Ja.
Så det kan jag inte tänka mig. Och det var ju, jag tror att det var Agnes Wold, den här professorn på Sahlgrenska i Göteborg.
Den rationella.
Ja, hon har varit ute och viftat rejält nu sista dagarna med liksom att fan, sit down people. Liksom. But det finns folk som planerar det här. Det finns folk som faktiskt vet någonting om det här.
Mm-hmm.
Att liksom gissa på Twitter gör ingen lycklig.
Nej, nej. Men gissa i en podd.
Gissa i en podd, precis. Nej men absolut, så är det ju. Det är alltid bara spekulation. Jag kan tycka att det är intressant. Jag kan tycka att konsekvenserna är intressanta. Det är inget kul såklart ifall folk börjar dö rejält. Då är det såklart, det är inget kul när någon dör. Men jag kan tycka att det är intressant just den här grejen med hur, liksom, hur allting sitter ihop. Hur tydligt det blir plötsligt.
Hur globaliserad vi är.
Ja, precis. Alltså hur otroligt... alltså bara en sån sak som att vi liksom inte... Plötsligt säger man så här, men vi kan inte... Vi kan inte få X och Y från liksom Kina, men då stänger fabriker här borta.
Mm.
Okej, men då stänger fabriker här borta, men de är också leverantörer. Då stänger någonting här borta och allting sitter ihop. Och så får konsekvenser och fortfarande har bara inom citationstecken knappt 3000 människor dött. Och då pratar man om Kina framförallt.
Mm.
Det är inte ett stort land.
Mm.
Så, och ett fattigt land dessutom, jämförelsevis. Då. Så... Ja, jag tycker att det känns mer som... Just nu tänker jag mer på just liksom konsekvenserna av...
Det ekonomiska och sociala?
Ja, precis. Bara sån sak som att folk ställer in sina resor. Folk planerar, liksom, jag har läst folk helt seriöst säger, vad ska vi göra i sommar? Jag kan inte planera mitt liv. För att jag vet inte om jag kan resa i sommar. Bara,
det är okay. Sant.
Ja.
Jag har också en resa planerat till Frankrike i slutet av mars. Men det vet vi inte ännu kanske då, om det blir av.
Nej, men vet kan man inte veta.
Mm.
Kanske det slår till rejält där, så blir det som en isländsk vulkan gånger tusen. Liksom.
Det finns, när man kommer till Helsingfors centrum så finns det en gamla kyrkans park som också kallas för Pestparken.
Mm.
Där finns en inskription inhuggen i det här i stenmuren där det står här vilar en så många, alltså det var en tredjedel av Helsingfors befolkning som dog av pesten då.
Mm.
Och det formulerades här, här dog av en utifrån kommande hemsk pest.
Mm. Just det.
Och det måste accentueras, alltså det var en utifrån kommande. Det var en utifrån kommande hemsk pest. Ja, vi har sett SARS, vi har sett fågelinfluensa, vi har sett svininfluensa och en massa sådana här som har blivit stora topics. Liksom. Mm. Och ingen av dem har nämnvärt reducerat populationen.
Nej. Nej, det var ju, jag kommer ihåg, SARS var väl typ 2003 eller 2005, något sånt där.
Mm.
Och jag minns att jag, då var jag mer nervös än vad jag är nu. Vilket är irrationellt. Väldigt irrationellt. För att nu har jag barn och sånt där också som man måste oroa
sig för. Så kan, ja, så kan dra sig.
Men det kommer att, det kändes som en större grej då. Men vet, det kanske du drar om så småningom.
Vi får se. Alltså nu kommer det ju säkert att bli värre innan det blir bättre.
Mm.
Utom i USA där presidenten har sagt att också de som är smittade håller på att bli bättre nu.
Fantastiskt. Vilken människa. Ja.
Han bara drog till med det här.
Ja.
Liksom, det är ingen fara här. Och, vet du, de som har eventuellt smittat, de är på väg på bättringsvägen redan.
Underbart.
Liksom. Ja. Så det finns ingenting.
Han brukar veta vad han talar om.
Han vet ju det mesta om det mesta. Liksom. Nu har de talat om att utnämna, i USA tycker de ju om sådana här tsar. Utnämningar, vet du, där du ger obegränsade befogenheter till en person att köta om ett visst problem. Att nu borde de ha en covid-19-tsar som då skulle ta det här. Men jag tänker mig att borde man inte låta presidenten köta det här helt enkelt.
Helt då, liksom. Själv, ja.
Han verkar ju vara mest kompetent och ha en koll på det här läget ändå. Så, ja.
Jag tänker så.
Ja. Åtminstone så verkar han väldigt övertygande i det mesta han säger. Liksom.
Du har en bra poäng.
Ja.
Ja.
Så vi får se hur det går för USA. De har väl inte haft dödsfall ännu där. Så
nej. Han har ju varit i Indien.
Mm.
Och jag måste bara,
det var ju intressant. Kan vi gå dit lite?
Det kan vi göra. Han kallade ju Taj Mahal för good stuff.
Good stuff.
Ja, det är ändå en bra beskrivning tycker jag av ett kulturmonument.
Det kan man säga. Ja. Ett gyllene tempel. Jag kan tänka mig att han skulle tänka sig att bo där också. Inredningen passar åtminstone.
Ja.
Ja, det som jag reagerar på nu är Indien ett väldigt, väldigt, vad ska vi säga, gammalt land.
Ja.
För att säga så som det är. Det är ett gammalt kultur, ett gammalt land. Men aldrig någonsin har någon bemötts med lika stor vördnad som han.
Mm-hmm.
Som Trump gjorde i Indien.
Mm. Nej. Nej, såklart.
Visste du det?
Nej, men alltså, möter man coronastaren så klart man bugar.
Det, ja, den här showen börjar bli mer och mer liksom absurd efter att han blev befriad från den här riksrätten.
Mm.
Och nu har jag börjat utkräva hämnd på alla de som vittnar emot honom och börjar kasta ut människor som kommer med dåliga nyheter också.
Mm.
Till exempel Director of National Intelligence åkte ut för att han hade mage att komma med information som herr president inte tyckte att var lämplig att spridas om honom. Det vill säga det att Ryssland igen har ett finger med i spelet med det här digitala spelet kring valrörelsen för 2020 i höst. Alltså.
Mm.
Så... Vad är det vi håller på att se här nu egentligen? Vad vi håller på att se i mitt, vad ska jag säga, ödmjuka analys är att Trump håller på att erbjuda för det amerikanska folket en ny form av republik, ska jag säga.
Mm.
En auktoritär republik.
Mm.
I stil med vad Putin har gjort eller kanske i stil med vad Orbán har gjort eller sånt här. Och testar konstant liksom att funkar det här? Är det här något som amerikanerna skulle vara villiga att liksom satsa sina pengar på? Mm. Svaret får vi ju i november när presidentvalet är. Men han sätter sina kort på att amerikanerna är, eller USA är beredda på att ta emot en praktiskt taget en diktatur eller ett presidentstyre som är obegränsat av de andra maktutövarna, det vill säga kongressen och domstolarna. Mm. Så han attackerar konstant kongressen, han attackerar konstant domstolarna och man ser att hans stöd vacklar inte särskilt mycket. Tvärtom så hade höjts lite efter det här. Så jag tycker det är ett nyktert sätt att se på det, att istället för att vara upprörd hela tiden av alla de här liksom övertrampen mot republiken som han gör, så måste man se det som en medveten liksom strategi att vänja det amerikanska folket vid vad som kommer skall om han blir vald för en andra period. Det vill säga en omvandling av republiken, den demokratiska republiken, till en auktoritär republik. Mm. Där presidenten styr och ställer i stort sett allting. Mm. Och utifrån sina egna personliga whims, som det fint heter, eller hjärnspöken och preferenser. Och det är inte alltid omöjligt att den 250 drygt åriga republiken skulle välja det här. Mm. Att, vi har ju sett att det är lite motstridigt. För dels har vi sett undersökningar som visar att människor som är unga är beredda att testa auktoritarism. Mm. De är inte jätteförtjusta i, jag ska säga, så här som vi, eller människor som är äldre än vi, i det demokratiska projektet och det heliga demokratiska projektet, ska vi säga. Mm. Att det måste vara på det viset att vi har en demokrati. De är lite beredda, men kanske vi borde ha en stark ledare. Mm. Å andra sidan så finns det jättestort stöd också för en socialistisk idé som inte har funnits i USA tidigare. Mm. Och om man adderar ihop de här på ett lite djävulskt sätt, så kan man säga att USA är berett på en socialistisk diktator. Mm-hmm. Och då har vi ju den unge Bernard Sanders som ett givet alternativ här. Mm. Så om Trump får igenom den här idén om att presidentens makt borde vara så gott som oinskränkt, men samtidigt så vill människor ha de här sociala fördelarna och förmånerna av en välfärdsstat, så har vi ju en kandidat som så länge hans hjärta orkar ännu, kommer att vara en oifrågasatt ledare så vitt han blir vald.
Han ser ut att ligga främst än nu.
Ja, vad är din analys av det här? Liksom?
Nej, alltså jag...
Sanders, senast jag såg idag, i Kalifornien har Sanders ett nästan 30% understöd. Mm. Och alla andra ligger under 15%.
Ja. Jag uppfattar det så också, som att han har ett ganska bra grepp om det just nu. Att Bloomberg har ett mindre, en ganska, han går mycket sämre än man skulle kunna tro, eller man hade kunnat tro
efter allt han har köpt igen.
Ja, och det är klart att man såg honom här på scenen när han blev söndertrasad av Warren, den här episoden där hon pratade om hans med NDA-erna, med non-disclosure agreement som han har skrivit under med olika kvinnor då.
Och det verkar ju vara ganska många
här, och hon verkligen retoriskt mördade honom. Så det är klart att om han fortsätter på det sättet så har han ingenting att hämta, hur mycket pengar han har. För han såg ju bara skakad ut. Han såg ju bara ut som en... Han hade inget svar överhuvudtaget. Hans svar var ju i princip goddag yxskaft.
Liksom. But I didn't mean it like that.
Nej, det var, hon bara åt upp honom. Hur lätt som helst ju för en garvad politiker såklart. Så det var... Nej. Men så att, ja, det är min bild också att han, Sanders är den som i alla fall just nu kan ändras, det är ett tag kvar.
Ja, på tisdag blir ju alltså den stora avgörande när 14 delstater, eller är det 15 faktiskt, om man räknar med alla, vilka kolonier var det som också ska rösta. Men det var, hur som helst, så nästan en fjärdedel av delegaterna delas ut nästa tisdag. Och då får vi åtminstone en fingervisning om vem som är med i spelet och vem som inte. Mm. Och som det ser ut så de så att säga normala, moderata kandidaterna måste i något skede välja vem av dem som ska ta kampen med Sanders. Mm. För att så länge de alla slåss mot varandra inbördes och du har en rabiat demokratisk socialist som har firat sin smekmånad i Moskva och hyllat Fidel Castros läskunnighetsprogram och sånt här. Mm. Så det här, ja, det här är inte sånt som kanske går hem på vid front i USA.
Nej, jag hade tog fel om Trump, så vet man. Men jag har väldigt svårt att se Sanders gå vinna presidentval.
Jag hade skrivit upp en sån här grej för mig själv. Bara för att utmana dig lite i den här tanken just. Om vi kikar bara 30 år tillbaka. Mm. 1990. Mm. Sovjetunionen skulle pågå i 1000 år. Mm. Men kollapsade där kring 89, 90, 91. Om Sovjet kunde på i stort sett 5-10 år gå från en regulerad socialistisk planekonomi till en kapitalistisk kleptokrati. Mm. Kan USA då gå lika snabbt till en socialistisk demokrati? Under Sanders?
Nej.
Du tror inte?
Nej. För jag tror inte det. För att USA fanns ju inte innan.
Det känns som vi talar om väldigt tunga saker här nu, så här historiskt.
Absolut, liksom. men alltså, såklart. Alltså, min bild av USA är att USA ofta... Jag har aldrig bott i USA. Och jag har... Min USA-bild är väldigt färgad av liksom den kulturella... Förvisso väldigt stora kulturella liksom, kraft som finns där. Men USA är ju en idé. Det är ju en... Det fanns ju inte innan USA, fanns det ju ingenting. Det fanns ju, ursäkta ursprungsidealerna, men det fanns ingenting där. Det fanns inget annat land, det fanns ingen annan kultur som liknade den som kom och blev USA. Däremot då, Sovjet, det fanns ju någonting innan. Det fanns ju, Ryssland fanns ju.
Ja, det fanns en tyrannisk tsardöme.
Absolut. Och ryssarna har ju egentligen bara gått från olika styrelseformer. Men det har fortfarande alltid varit en diktatur i den meningen. Det var ju en väldigt kort ögonblick där i 90-talet som man kan tala om demokrati. I övrigt så fanns det ju inte det. Och jag tror inte att den kleptokratin, alltså det kan ju inte ha kommit ut vakuum. Sen var ju, man skulle väl kunna hävda att Sovjet också hade sin kleptokratiska sida. Kan man säga så?
Kan man absolut säga.
Så det kom inte heller ut vakuum. Jag har aldrig upplevt USA eller den liksom kultur som finns där som en grogrund för, om vi kallar det för ett europeiskt välfärdssamhälle, utan att de är en fundamentalt annan kultur, en fundamentalt annan idé om vad livet går ut på, vad livet är och vad frihet är för någonting, för att ta ett ord som passar bra i sammanhanget. Mm-hmm. Och så vidare. Och just därför så när vi talar om till exempel vapenkontroll och sånt där, så talar vi om det på ett sätt som jag upplever som att de inte förstår.
Absolut. Det tror jag också.
Och så vidare och så vidare. Och det kan gälla egentligen vilken del av livet som helst. Bara idén om personliga konkurser, som är ju en stor skam för oss. En jätteskam. I synnerhet i Norden, men även i Europa skulle jag säga. I USA nästan en fjäder.
Nej, de har helt annan syn på vad pengar är. Ja. Alltså. Helt annan syn på vad pengar är.
Så att, jag vet inte. Alltså, jag tycker att det är långsökt att tro att de skulle bara köra det här med socialism. Det verkar coolt.
Det håller jag med. Det är nog dessvärre exakt så. Men samtidigt kan man komma ihåg, om vi tittar bara 100 år tillbaka i tiden, så fanns de samma krafterna som fanns i Europa, så fanns också i USA. Mm. Vi talar om att det fanns en väldigt stark vänster, alltså då när vänstern hade börjat organisera sig i fackförbund och sådär. Mm. Och det finns historiker som påstår att det i stort sett handlar om, vet du, små slumpmässiga skeenden som gjorde att USA inte blev en socialdemokrati.
Okay.
Utan istället blev en liksom en kapitalistisk
i vilket
demokrati.
Skede då? Alltså började ni ta det?
Alltså just då när också Sovjetunionen grundades så att sen här. Så det fanns en stark arbetarrörelse i USA också. Mm. Så, som det där som inte lyckades med samma tack gud får man väl säga. Mm-hmm. De inte lyckades med samma. Men då, det fanns också alltså sen, några decennier senare fanns det en väldigt stark fascistisk, alltså och nazistisk befolkningsdel av USA.
Vad hette han flygaren igen?
Lindberg.
Ja, han var väl nazist, mer eller mindre.
Ja, ja. Mm. Alltså, och det finns jättefina videoupptagningar från de amerikanska nazisternas möten i Madison Square Garden. Vet du, där du har liksom tiotals tusen människor som hajlar sin ledare, som jag inte minns vad han hette nu, men liksom som hette allting från Hitler då. Liksom. Mm. Och på något sätt så har liksom den här, och det här är väl Amerikas eget narrativ då, att alla de här extremrörelserna har lyckats kväsas på grund av den fria marknaden och kapitalismen. Mm. Liksom. Och jag håller med dig om att det är ett konstgjort land på många sätt. Och det, men samtidigt så är det mest ska jag säga, naturliga landet när det kommer till ett hurdant samhällsskick människor grundar om de hamnar på en öde ö.
Mm.
Lite som flugornas herre typ. Mm. Alltså, du måste, för det fanns ju någon slags år noll i USA också. Mm. Och jag är väldigt fascinerad av den där idén av att, och jag säger det här provokativt i många, många sammanhang, att kapitalismens naturhistoria är människans naturhistoria.
Mm.
För det är det naturliga sättet för oss att umgås, att vi byter varor med varandra.
Mm.
Och den som har mera kan sponsorera en annan, men som blir skuld till den andra och så vidare.
Mm.
Och sen kan du anställa någon och sånt här. Liksom. Och vi går alla med på det här systemet, för det på något sätt finns inneboende i oss den här rättvisa känslan av att vet du, jag ska jobba för det här.
Mm.
Eller han som har gjort någonting för att förtjäna det här, han har rätt till ägande.
Mm.
Så alla sådana idéer som ifrågasätter just liksom, vet du, ägande eller makt över den andra via pengar och sådana här, man kan tycka att de är perversa i en sån här egalitär filosofi.
Mm.
I en kommunistisk tanke eller en socialistisk tanke. Men det är väldigt naturliga för människan samtidigt. Mm. För människan är ju inte... Samtidigt som vi har, enligt Bakunin och andra anarkistiska tänkare, en känsla för empati och liksom att vi vill hjälpa varandra.
Mm.
Så när det kommer till organisering av samhällen, så säger jag att den här egennyttan på något sätt ändå övertrumfar egalitarismen, och man vill först ha själv för man vill dela ut.
Det finns ju så här organisationsteoretisk
allt det här har ett frågetecken efter sig.
Men... Jag tänkte just komma till ett frågetecken om jag får. Det finns en så här organisationsteoretisk idé om att grupper under en viss storlek, jag tror att det är 150 människor och så här, kan vara en grupp. Över det så måste man börja organisera gruppen i olika undergrupper, subgrupper, kalla vad du vill. Och här tänker jag att det applicerar ganska hårt på den här teorin. Att jag håller med om det. Man skulle skicka 100 människor till en öde och alla skulle ha samma startpunkt. Så ja, jag tänker så också. Självklart kanske det skulle finnas något liksom asshole som skulle börja mörda folk. Men om vi bortser från den abnormiteten, så tror jag också att man skulle hitta någon slags system där man hittar vad man är bra på. Börja utbyta tjänster med varandra, hjälpa varandra på olika sätt och vis. Men bara i någon slags egen nytta måste det finnas där för att det ska gå framåt och byggas uppåt. Men när man blir fler, och kanske framförallt när man börjar få, när tiden börjar gå. Det var inte du som kom till öron, det var din farfars farfar. Så kanske det här börjar bli lite mer komplext.
Så är det, ja.
Det plötsligt är det inte 150 människor, utan det är 150 000 människor. Och du känner inte, du vet inte vilka det här är. Du har inte någon personlig relation överhuvudtaget. Och jag tänker ofta det, men idag kan man ju fortfarande se folk som på fullt allvar säger att jag vill inte betala skatt, för jag vill inte betala för den där X och Y. Och man bara, det är inte så det funkar. Det är inte så att samhället funkar. Du kan inte peka på X och Y och säga att du inte vill betala för det, fast du vill betala för något annat. För att hela idén är att liksom vi gemensamt kommer fram till att vissa saker behövs, andra inte. Och allting är någon slags mer eller mindre löst sammansatt som goja. Och, så jag tror, personligen tror jag att det är där någonstans, det är väl där någonstans, och kanske också kapitalismen just behöver regleras. För att jag håller med om att jag tycker också att det är, i sitt ursprung är det nog en ganska bra idé. Liksom. Och den som hävdar till exempel socialismen är mer naturlig eller sådär. Jag kan också känna att det, jag vet inte om det är mer naturligt. Nej, det är däremot mer, kan det vara mer andra saker.
Det är en reglering som vi kan göra på förnuftiga grunder.
Ja.
Jag kan inte säga att människor naturligt ska organisera sig socialistiskt just efter att man har överträtt en viss gruppmängd.
Mm.
Eller medlemsmängd i en grupp. Då behöver vi sätta upp regler för att det är så här det fungerar.
Mm.
Fram till dess så kan vi lita på varandras empati och välvilja liksom, till varandra. Mm. Men efter det så behöver vi regler för det, för annars spår det ur i en laissez-faire-kapitalism.
Ja.
Så det som vi har förstås inom rationella nordiska samhällen och andra så här grejer om var den här liksom, hur långt vi ska reglera det ena och andra, hur mycket frihet vi ska ha. Så här. Men kanske vad jag ville säga var att USA, nej, det kommer inte att bli en socialistisk demokrati.
Nej. Däremot håller jag med om att jag tror mycket att det som är farligt med Trump är inte nödvändigtvis Trump själv i längden, utan just den det exempel han sätter. Vart leder det någonstans?
Men är det ifrågasättande av allting?
Alltså? Ja, ifrågasättande av hela systemet, men också den här idén om att en stark person är någonting som vi vill ha. Det är ju allt fler som jag upplever det som verkar på riktigt tycka att det är ett fräsch idé. Liksom. Att vi ska ha en stark ledare. För titta på Putin, det går ju ganska bra för Ryssland, eller hur? Ja, visst, om man pratar med Putin så gör det.
Det går ju shit för Ryssland.
Ja, men eller hur? Men många verkar köpa liksom bilden som strålas ut av den här personen. Att så länge ledaren är tvärsäker och stark och till synes i alla fall vinner alla sina strider, så är det det vi vill ha. Så pekar man på så här, du vet, Stefan Löfven eller varför inte Sanna Marin. Och så bara, nej men de är för mesiga liksom.
Mm.
Det är för töntigt.
Och det har jag hört sägas av en influencer från vad kan vi kalla honom för högerkant? Han var inte en rockare. Hårdrockare i Finland som med långt hår och skägg och sånt här. Som hade väldigt många följare på olika forum som har sitt eget rörprogram och allting. Som sa att det värsta han vet är det nordiska socialdemokrater. Det är det mest tandlösa som finns.
Mm.
Och så sa att han, men du vill väl inte att politiker ska ha tänder?
Mm. Nej. Det är ju exakt det. Det är ju den här satirteckningen med, du vet, vote for the people eating leopard party. Det är exakt det.
Yep. Man vill ju inte att människor med makt ska ha tänder. Liksom. Det är ju, men jag tror inte han har tänkt så långt. Däremot,
de ska vara kapabla, men det är en helt annan sak.
Nu har du byggt en jättefin åsnebrygga här, Peter. Till,
tack.
Till en av de nyheterna som touchar mig mest här under veckan.
Mm.
Var nämligen att ett så otippat ställe, eller medie, kan jag säga, som Maaseudun tulevaisuus, landsbygdens framtid.
sjukt sexigt ämne.
Japp, ja. Sentence, om inte partiorgan, så åtminstone Centern närstående organ. Mm. Som började plötsligt ventilera den här frågan om huruvida inte Sauli Niinistö, vår mest populära politiker, någonsin efter Tarja Halonen och Kekkonen och många andra, men just nu levande liksom, och aktiva politiker, borde få tredje period efter att hans andra grundlagsenliga period tar slut. Och vad visade sig? Jo, över en fjärdedel av Finlands befolkning enligt den här mätningen då, ska vara beredda att ge Sauli Niinistö en tredje period.
Okej, om man är jättesnäll nu.
Och ännu fler av hans gamla parti, Samlingspartiet.
Ja, såklart. Om man är jättesnäll nu så är det en signal om hur meningslöst presidentskapet är. Att ingen orkar bry sig. Det är om man är snäll.
Aha, okej. Okay.
Och då är jag väldigt snäll mot finska folket.
Du tenderar att vara det?
Ja. Men nej, det här är ju bara så dumt. Så det saknar ju motstycke. Alltså.
Mm.
Det är ju
nu är det ju inhugget i grundlagen att det här inte är möjligt.
Nej.
Så varför gör Masa och Runt Olavaisuus ens än den här grejen? Om inte annat för att bara liksom tänka mig få klicks.
Dels det, men sen tror jag också att det finns...
Det är klart att det är en scanning av den här auktoritära känslan som finns lite, liksom gryende här också.
Och dessutom, om man nu, alltså, om man nu ändå är på gång, kan man väl gärna igenom rätten att ändra grundlagen då? Men liksom, varför inte bara gå dit på en gång?
Det skulle vara ohemult dock. Nu måste vi ta lite, liksom, vår fascism ska åtminstone vara ordnad.
Okej.
Okay. Vi kan inte vara liksom, vet du, hit och dit bara, liksom, att han kan väl göra vad som helst.
Nej.
Det här är ju en demokratisk fascism vi ska ha.
Det säger extremt mycket om presidentskapet tycker jag. För det är ju, alltså... vad skulle det tjäna till? Vad är liksom poängen med att han sitter där tills han dör?
Jag tror att det här var en signal av att det finns ingen tronföljare som är självklar.
Nej, det gör det inte. Men det gör vi aldrig, nästan. Förutom den här gången han kom, möjligtvis.
efter Tarja var det nog Saul.
Brukade vara Tarja självklart när hon kom. Fast liksom var hon en...
Nej, på något sätt... Vet du, men det var bara liksom människor som såna två hjärnceller som kunde säga att ja, det var dags för en kvinna och det var dags för henne. Liksom.
Ja.
Efter att Elisabeth Rehn hade blivit buttfucked då 94 så var det ju fan dags för en kvinna 2000. Alltså.
Ja.
Ja. Det tror jag alla var. Ja. Överens om. Ja. Vi hade fler kandidater som var kvinnor redan 94 än män.
Ja.
Och ändå så lyckades männen. Alltså de konspirerar ju ut Elisabeth Rehn då.
Ja.
Det finns vederlagt det här. Hur borgarna och socialisterna gick ihop. För att styra ut Elisabeth Rehn.
Ja.
Och jag tänker att det kanske inte bara hade med kvinnoförakt att göra. Det var ju också för att hon var svenskspråkig. Men... Sen när det kom en hederlig Kalle och brud som Tarja Halonen, det fanns ingenting som kunde stoppa henne då längre. Vet du? När en idé har fått liv så finns det inget som kan stoppa det. Vad heter det här gamla ordspråket? Liksom? När tiden har kommit för en idé så finns det, så kan inga murar stoppa den.
Okay.
Det var Tarja Halonens öde att bli president då. Nu, liksom, den här backlashen att man sen vill ha en borgerlig konservativ man är ju lika naturlig eftersom att du hade då en vänsterkvinna som var väldigt populär då också. Hennes understödsprocent låg ju närmare 90 i långa tider också.
Ja.
Precis som Saulus gör nu.
Men det är självklart. Alltså om vi skulle ändra grundlagen då så skulle jag säga kapa det snarare. Kapa det, gör det till 8 år i sträck. Alltså gör det till en period. För uppenbart går det inte att förlora andra gången om man inte liksom är en komplett sopa.
Det har nog aldrig hänt.
Så jag förstår knappt poängen med att ha en omröstning i mitten. För vem vinner på det här spektaklet när de ändå bara vinna? Liksom? Det är ju helt meningslöst.
Borde vi ha flera val? Borde vi göra det till 4x3? 4 år x3?
Nej, låt dem sitta ett tag. Blir de varma i
sig. 10 år?
Nej, 8 år lagom. De sitter ju 6 nu.
Grejen var ju med att man har 6 års presidentämbeten för att de ska överleva alla regeringar.
Ja.
Och ha någon slags stabilitet i utrikespolitiken.
Ge dem 8, men bara en period. Det är mitt förslag.
Direkt 8 liksom?
Direkt 8 år. Ge dem 6 med dåliga anställningsvillkor. Så får de sitta 8 ifall de sköter sig.
Jag måste bara säga, det är väl lite oroande ändå att se att liksom sådana här gamla statsmän. Då tänker jag på till exempel Raimo Ilaskivi, som kanske inte säger dig mycket, men han var så... borgmästare i Helsingfors länge, en samlingspartist, som gick ut offentligt och sa att han stöder en tredje period för Niinistö. Liksom. Ja. Han är ju en gammal stofil och han är närmare 80. Men det är inte första tecknet på att samlingspartiet håller på att kuka ur nu, liksom i någon slags auktoritär vad kallas det när man tar sin egen lem i sin hand?
Jag har aldrig gjort det.
Nej, precis. Nej. Men det verkar som om de njuter av den här tanken av en stark ledare liksom lika mycket som många andra människor gör av att röra sig själv i erogena zoner.
Just det, ja.
Och det, vi sa att Wille Rydman, han har alltid varit lite extrem, men han liksom går ut och säger att vi borde nog liksom stödja ett samarbete mellan Sannfinländarna och Samlingspartiet så att vi kan få, han sa inte direkt ut, men vad det handlar om är ju förstås att få Jussi Halla-aho som antingen statsminister eller president.
Mm, mm.
Och så, det här var det värsta.
Det hade varit något.
Ja, alltså den här liksom identiteten av autoritarism liksom börjar synas igenom den här farnissen av republikanism.
Mm.
Ta till exempel en av de mest omtyckta folkvalda i Helsingfors fullmäktige, Otto Meri, en sån här söt liten kille som ler fint. Han skriver så här när han har varit ute och rastat sin hund. Vi gick ut med Mörkö, heter hans hund, och hans flickvän Elisa på en söndagspromenad i Töle. Det kom en Boston Terrier emot oss. Jag sa på skämt åt Elisa att hej, det ser ut som Lenno. Uh-huh. Presidentens hund var.
Ja.
Hon noterade inte, men jag lyfte blicken och såg ägaren till hunden. En man i en mössa. Republikens president, Sauli Niinistö. Visst var det Lenno? Det här tweetade han. Och jag höll på att smälta liksom på golvet när jag läste det här.
Är det smältat?
Den här liksom... Ja. Underkastelsen,
mm-hmm,
och liksom hyllningen av och upphöjande av Sauli Niinistö till någon slags, vet du, folkets primus inter pares. Det är för mycket för
mig. Men det är oundvikligt att det blir så till slut, tycker jag.
Men hur kan du hylla på det här viset?
Alltså, det finns, folk vill ju hylla. Vill ju det. De vill ju så gärna.
Jag tycker det tyder på osunda tendensen.
Jo. Ja, så absolut. Det är inte sunt. Det tycker inte jag heller. Men det är ju samtidigt att det är sådär, ja, det känns som att folk behöver det där. Behöver få liksom titta upp på saker.
En stark ledare. En
stark ledare, ja. Och i det här fallet så är det ju som tur så att den här starka ledaren inte har så mycket makt.
Symboliskt dock.
Symbolisk makt förvisso. Men han är ju, jag upplever Sauli Niinistö som en person som är hittills klok nog att inte gå med på det här. Han verkar inte, tycker jag, på något sätt ha tagit till sig det här i någon mening att han skulle liksom börja bli stor i truten helt enkelt.
Mm.
Han verkar förstå vad hans jobb går ut på.
Sauli Niinistö är säkert en av de bästa presidenter vi någonsin har haft.
Ja.
Det kan jag absolut understryka. Jag tror inte att han själv skulle vara bekväm med den här slags hyllning.
Nej, exakt,
som
Otto
Meri ger honom. Liksom.
Det är det jag menar. Att han verkar vara rätt man ändå att sitta där just nu med tanke på att de här tendenserna finns. Det skulle ju kunna vara värre att det sitter någon där som bara, fan, de kanske har rätt. Jag kanske är så här grym. Jag har ju hund och allt ju.
Jag lyfter blicken på ägaren. En man i mössa. Republikens president. Sauli Niinistö. Visst var det Lenno.
Fan, kan de inte bara ge honom en dag eller någonting och så kan de vara tysta istället. Sauli Niinistö dagen. Eller en bakis eller något.
Det känns som att jag talar jättemycket om Finland nu. Jag vet inte, Sverige.
Vi kan prata om, vi kan gå över en mjuklandning. Vi kan prata om Sverige, Finlands dag. Det var ju fastlagstisdagen igår.
Ja.
Åt du någon fastlagsbulle?
Nej, jag är ju glutenallergiker.
Så. Ja, men det går att fixa.
Nej, det här hade jag en argumentation om med min flickvän idag.
Uh-huh.
Hon höll på att baka fastlagsbullar åt glutenfria barn på dagis.
Ja.
Och jag sa... På min tid fick vi inget sånt. Vi är glutenfria.
Nä?
Och vi ska inte ha det heller.
Va?
Vi, liksom, nej, men vad fan? Ska du göra liksom bleka kopior av de här fantastiska kreationerna som en riktig, ursäkta mig, svensk finland, semla är? En riktig fastlagsbulle. Ska du göra, alltså, glutenfri är allas vinterbleka kusin.
Uh-huh.
Som vet du, hostar och är anemisk och liksom, uh-huh, aldrig får gå ut och leka med de andra barnen. Och,
uh-huh.
Och så, om du har glutenintolerans, ät något annat än bulla. Det är liksom, det har jag levt med hela mitt liv. Det är inte så att jag går...
Men nu låter du ju reaktionär alltså.
Ja, men det är ju för att jag lider av det här hela mitt liv och det blev coolt att vara glutenintolerant för 5 minuter sedan.
Det är sant.
Mm. Och då ska alla vara så, jag kan inte heller äta det här för det är så jättejobbigt. Medan jag har liksom på riktigt inte kunnat äta någonting på senaste 30 åren.
Du har lidit på riktigt.
Jag har lidit på riktigt.
Mm.
Så, nej, jag bara säger att de bakverk som vi har som hyllar vissa högtider, Runebergstårtan, fastlagsbullen eller semlan som ni kallar det i Sverige.
Ja.
Vad finns det annat?
Det finns ju Gustav Adolf bakelser.
Allt sånt här. Om, liksom, eller vet du, allt sånt här. De har kommit till därför för att de är fina i sig. Mm-hmm. Du ska inte pervertera dem genom att ta bort smöret, mjölken, vetet, allt det här ur dem, liksom. Plötsligt så liksom, vad du har kvar är liksom en oformlig massa som på något sätt ska se ut som en fastlagsbulle som ska vara stor bullig, vet du, så här, vet du. Du kan inte göra det glutenfritt. Du kan inte göra en stor bullig grej en glutenfri grej. Du kan inte. Det finns inte möjlighet till det. För att det är gluten som gör att den blir en stor och bullig. Så det blir bara en blek kopia av det.
Jag vill...
Ni som inte kan äta gluten, ni får fira något annat.
Jag vill hävda att mutationer är ju skaparglädje egentligen. Det är så man kommer vidare ju.
Men mutationernas så... idé i evolutionen är att det blir bättre.
Exakt.
Inte att det blir sämre.
Nej, men det vet man inte på förrän efteråt.
Men du kan ju se. Jämför en glutenfri bulle med en riktig bulle. Liksom.
Jag väljer ju slå den riktiga. Det är inte så...
Det gör jag också, och sen lider jag efteråt.
Ja, jo, ja, precis.
Och dör yngre.
Ja. Som Jesus.
Lite så.
Ja.
men jag skulle aldrig gå med på... Varför en travesti att du ska liksom göra någonting glutenfritt som bygger på gluten? Liksom?
Nej, ja. Jag skulle egentligen... Det här var egentligen bara en parentes till vart jag skulle... för att fettisdagen, och det är inte för att inte bråka som semla, det var ju en eller fastlagsbullar som heter Finland. I Finland så är ju en semla en fralla, om man, en svensk fralla helt enkelt. Men det bråkades ju helt igår. Moderaterna, svenska moderatpartiet, gick ut med en reklamfilm på Twitter, bland annat på sociala medier, där de jämförde sin politik med en semla. Genom att bygga en semla från grunden, så att bullen, liksom basen, den fasta basen i moderata politiken. Ja. Sen har du en mjuk och hård kärna i form av mandelmassa. Återigen väldigt svenskt. Mandelmassa äter man ju mer i Sverige, men att det är sylt i Finland då.
Konstigt, ja.
Lite konstigt, men jag köper det. Och så vidare, grädda och så vidare. Så jämför det med. Och the beef, vad som hände var att det var en hemsk semla. Den var ful, den var konstigt byggd. Det var helt enkelt, det kändes som någon praktikant hade fått göra på 5 minuter.
Så var det säkert.
Och det blev ett jävla gider, käbbel helt enkelt, på sociala medier om denna bakelse. Så att det har nog varit mycket tjafs om semlor den här senaste veckan, inte minst igår. Men i skuggan av det här har det ju varit Sverige-finländarnas dag i måndags. I Sverige då.
Noterades av exakt...
Väldigt få.
Yep.
Extremt få med tanke på hur många finlands
färgfinnare
finns.
Anna Järvinen.
Anna Järvinen. Det finns fler.
Nanna Huolman. Jukka Rintamäki.
Leven Good.
Räknar
man Arja Saima kanske, om man är snäll?
Bor hon där?
Jag vet inte. Men hon var där länge. Ofta.
Det var de tre då.
Det finns ju typ, vad är det, 300 000? 500 000 med finländs ursprung.
Och alla Kent-musikernas föräldrar.
Exakt. Det är ett gäng.
Förutom Jocke Berg då.
De har en dag till minne av den finska folklivsforskaren Carl Axel Gottlunds födelsedag.
Carl Axel Gottlund?
I början av 1800-talet gjorde Gottlund forskningsexpeditioner till de svenska finskogarna för att samla information om skogsfinnarnas vardag. Skogsfinna är för övrigt ett ord som borde
vara... Det är ju ett ord som vi borde ta tillbaka.
Ja. Skogsfinnans vardag, språk och traditioner, och hans födelsedag ansågs därför vara ett bra datum för Sverigefinnarnas nationaldag. År 2012 beslutade Svenska Akademin, jag läste förut klubben på Kanarieöarna, mycket bra bok. Svenska Akademin också att den 24 februari ska anges som Sverigefinnarnas dag i akademialmanackan. Sen år 2014 har Sverigefinnarna en egen flagga samt en egen bakelse, en tårta.
Är det sant?
Yes.
Finska pinnar.
Nej, det såg ut som någon slags marsipanverk, såg det ut som. Men Sverige-finsk då flagga på. Sverige-finska flaggan är ju då vita hörn, likt den finska, men med blått kors, men med gula inslag. Så att...
lite som ålen, fast tvärtom.
Här, det här är två saker som jag tycker man måste ställa sig frågor här. Det ena är, varför bryr sig ingen om det här? Det är det ena. Och den andra frågan är, varför har vi svenskar som bor i Finland ingen egen dag och eget namn? Det finns inget namn för oss. Vi har ingenting.
Okej, för att svara på din sista fråga först.
Ja.
Svenska dagen infaller den 6 november varje år.
Det är inte vår dag.
Nu är ni en del av det här.
Men det är vi ju inte. Vi får inte vara med.
Ni är lite som prospects liksom, i klubbar.
Så hang around.
Någon egen dag kan ni glömma. Liksom. Det kan jag säga rakt ut. Alltså, det är antingen svenska dagen eller ingenting.
Okay. Uh-huh.
Det är Gustav den andra eller, okay. Eller ingenting. Där,
liksom. Okay. Uh-huh.
Yep. Och det där med bakhälsa kan ni glömma. Nu har vi Runeberg sen.
Liksom. Okej.
Okay. Ja, så att Runeberg och Svenska dagen, det är vad ni har att få här i urskogen. Men det är ju lite, hur ska man säga, inkommensurabelt. Men nu finns det ju, om man vill verkligen börja gräva i saken, så finns det ju ett Sverige-finskt folk uppe där i norr, mm-hmm. som på något sätt motsvarar kanske lite de finlandssvenskar som finns i Finland.
Okay.
Vad gäller liksom historia och liksom språklig egen självförsörjning och kulturell självförsörjning och så här. Mm-hmm. Medan svensk-finland eller finlandssvenskarna var det styrande väldigt länge och har behållit en någon slags elit image, mm-hmm. fortfarande till denna dag, så finnarna i Sverige, där uppe i norr, blev utsatta för de mest horribla assimileringsprojekt. Mm. Så rent på det viset är det ju helt okommensurabelt att liksom ens jämföra förhållanden med vårt land. Nu är det ju naturligt på grund av den starkes rätt och allt sånt här. Men det här är någonting som vår tidigare president redan här nämnde på den Tarja Halonen var väldigt mån om att lyfta fram. Mm. Den här liksom jämförelsen att de finlandssvenskar som jag tillhör till exempel så är inte alls jämförbara med de Sverigefinnar som idag bor i olika städer i Sverige, utan de är jämförbara med dig som har kommit från Sverige hit. Mm-hmm, mm-hmm. Liksom. Mm. För den naturliga, skulle säga, historiska finska befolkningen som finns i Sverige är de som meänkieliset där uppe i Tornedalen och sånt. Mm. Och som sagt, de blev liksom i stort sett med våld hotade att om de slutar tala finska så kommer de fan spöas och dö. Mm. Mm. Så att jag är ledsen om det här blev mörkt väldigt snabbt, men eftersom du tog upp det så några bakelser finns inte för dem heller.
Nej. Nu finns det.
Ja, alltså nu finns det. Men det är ju de inflyttade då. Alltså, vi snackar om Sverigefinnar som har kommit dit alltså under 1900-talet i stort sett. Vi talar inte om de som har varit där sedan 1400-talet eller liksom 1100-talet liksom, som har talat finska i Sverige. De har blivit mobbade och egentligen kulturkvästa, assimilerade in i Sverige på ett helt annat sätt än... Ja, för att
ett land, ett folk, vi säger Sverige.
Ska vi säga två länder, flera hundra folk. Mm. Men ja, det blev lite mörkt snabbt det här. Men den här jämförelsen mellan Sverigefinnar och finlandssvenskar har ingen historisk bäring. Mm. Eller ja, så att...
Nej. Fine.
Så att glöm den jävla bakelsen.
Glöm bakelsen.
Men välkommen.
Tack. Jag har faktiskt första gången, i år var det första gången som jag åt en Runebergs bakelse och kände att nej, men det här kanske är något.
Det är den bästa.
Nej, jag tycker inte det, men jag har inte tyckt det, men i år tyckte jag var god. Ja, så jag kanske så sakta börjar bli finländare så salt, vem vet. Ja,
finlandssvensk.
Finlandssvensk. Nej, det får jag inte bli. Det kan jag glömma. Det har jag räknat upp. Det har ju, alltså herregud, jävla fel blod allt det där.
Du har bättre chans att bli Sverige-finne Om du flyttar tillbaka.
Ja, du, det här har varit ett intressant, liksom, experiment att komma tillbaka med finsk pass och hävda att jag minns han är det.
Nu har jag en perfekt åsnebrygga här till världens sämsta öl.
Okej. Okay.
Som älskas av Sverige mer än Finland, alltså Lapinkulta.
Ah, gud ja. Mm.
Det är väl det mest kända finska ölet, tänker jag mig, i Sverige.
Oh ja. Mm. Jag såg någon lista på de 100 mest sålda ölen 2019 i Sverige på Systembolaget. Mm. Och där var nog Lapinkulta rätt högt upp, tror jag. Mm.
Det kan jag tänka mig, vilket brand som känns igen. Nu är saken den att de har lagt ner produktionen av det här skräpölet. Aha. Som har varit det mest populära hittills i Finland. Att den här vanliga lagern,
ja,
den läggs ner.
Är det sant?
Ja.
Varför då?
Den säljer inte längre.
Sant?
Ingen vill ha den.
Kulturmord.
Nu är det bara en svensk som ska kunna säga det. För att vi finnar har ju liksom gett upp Lapinkultaren på 90-talet.
Mm-hmm.
Då när de ändrade receptet.
Mm.
Och gick över från äkta, malt till stärkelse.
Okej. Okay.
Och annars också vattna ur den här liksom, ja, smaken.
Jag har inte druckit en Lapinkulta sen dess heller.
Nej, exakt. Du bara kände till det. För det var det enda som exporterades. Men det var liksom en habil öl. Och det var det mest sålda i Finland också. Hela liksom 70-80-talet. Ända fram till mitten av 90-talet. När de ändrade receptet. Och det här gjorde det ännu billigare att producera.
Så man får ju typ, det är samma känsla man får som typ när ett fult djur blir utdött.
Ja.
Typ att, fan.
Synd.
Ja.
Men ingen mer.
Nej.
Så de ska istället satsa på sina specialöl. De har en glutenfri version som heter Pure.
Okay.
Som motsvarar lite. Den är lite starkare. Men så har de också sin IPA som de tänker satsa på.
Okay.
Bägge är shit.
Jaha.
Ja, den här Pure var så dålig. Den säljs på Flow-festivalen bland annat. Alltså, Lapinkulta är ju Flow-festivalens största sponsor.
Flow har ju en stolt tradition av dåliga ölsponsorer.
Och dyra jävla öl dessutom. Och jag köpte de här Pure-ölerna i fjol. Två burkar, en åt mig och en åt min flickvän. Och det där. Vi skulle gå och kolla på någonting. Och så tog jag en klunk. Jag tänkte, vad fan, det är något fel i min mun liksom. Det är fan något fel på min mun. Jag måste spotta ut det. Det smakar så jävla shit. Så testade jag igen. Det här fan, det är något fel. Är det fel? Är det någon råtta i den här ölen? Nej, jag hade ju precis öppnat den liksom. Det är inte så att någon har hunnit sätta någonting i den. Och jag försöker desperat liksom dricka mer och mer och liksom säga, fy fan, det här smakar bara apa liksom. Och vi är på väg att se på en konsert och så säger du, Ida håller med mig. Och säger liksom, vi kan inte dricka det här. Så jag tar de här burkarna och bara häller ut det på marken. För att få panten ens tillbaka för burkarna. Liksom. För det var ju en euro.
Ja.
Så jag går med dem och liksom köper någon riktig öl sen. Liksom. Så kan vi gå och se på den. Så, här. Så det går inte jättebra för Lapinkulta kan jag säga.
Nej, men är det ett eget bryggeri?
Nej, de tillhör ju Hartwall.
Just det.
Men jag menar hela brandet. De mördar sig själv.
Ja.
Först med den här receptförändringen som gjorde att människor böt till Karhu.
Ja.
Alla från Lapinkulta började till Karhu.
Uh-huh.
Jag minns det här alldeles tydligt. Liksom. Det gick inte att dricka Lapinkulta mer. Sen plötsligt försvann alla ölkranar som hade Lapinkulta. Det enda som fanns var längre var båten till Sverige och vissa pubbar i Stockholm som hade
Lapinkulta. Ja, det kommer jag ihåg. Det fanns mycket Lapinkulta när jag var ung.
Yep.
När jag var äldre än 18.
Mm. Mm. Nu är sagan all. Alltså, de slutar tillverka det här hemska skräpet. Så att, bra.
Intressant.
Mm.
Det är ju och det är också naturligtvis lite grann så att nu för tiden så är öl väldigt många människor ställer ju lite högre krav på öl än vad kanske var fallet för 10, 15, 20 år sedan.
30 år sedan också.
30 år sedan, absolut. Så fulöl är ju inte lika populärt längre helt enkelt. Det finns väldigt många, här i stan finns det ju väldigt många krogar som bara säljer rätt avancerade grejer.
Det är svårt att få en billigt ståp. Alltså.
Ja, det är klart man kan fortfarande gå till vissa krogar i Kallio eller Bergen då, och få en billig skitöl. Men det är inte så lätt som det var förr.
Nej.
Så det kan ju
men
vara
vi har inte publiken av skitöl heller längre. Med tanke på att vi är arbetande män i 40-årsåldern.
Just det, jag har ju skägg dessutom så jag har ju någon slags plikt här.
Men vilken finsk öl tycker du är den
Karo.
Bästa eller sämsta?
Karo är ju den bästa fulölen. Tycker jag.
Visst är det?
Ja, absolut ja. Den är överlägset bäst tycker jag av de liksom standard default öl som finns i Finland.
Jag har inget att säga emot det här.
Mm.
Så är det bara.
Ja.
Vilken som är sämst kan man ju liksom sen lägga resten på. Liksom.
Det finns ett gäng.
Olvi, Karjala, Lapinkulta. Allt samma shit. Liksom.
Ja.
Men Karhu kan jag fortfarande dricka. Alltså.
Karhu är inte dumma alls faktiskt.
Koff?
Jag dricker ifall det finns framme. Men jag köper inte. Karhu är den enda öl av dem jag köper.
Jag dricker det ifall det finns framme. Det är liksom...
Alltså så knuslig är inte. Alltså du pratar med fel person. Jag är ju den tråkiga. Jag är ju den här mesen i sällskapet som inte dricker IPA. Utan jag dricker ju fortfarande liksom pilsner.
Uh-huh.
Är lycklig ändå. Så att för mig så är livet alldeles okomplicerat.
Men du är alltid lycklig. Så det är bra.
Ja, för det mesta.
Det får mig att tänka på en helt annan nyhet. Att när vi talar om liksom tredje klassen, andra klassen, fjärde uh-huh. klassen. Liksom så här. Visste du att Harvey Weinstein är en tredje klassens våldtäktsman?
Ja, alltså jag såg att han blev dömd.
En tredje klassens våldtäktsman? Jag tycker att det är förolämpande på så många sätt.
Vänta nu. Okej, vad är den engelska versionen av det här då?
Third degree rape.
Ja, och det är väl värre... Okej, hur är det nu? Är det bra eller dåligt att vara third degree jämfört med one degree?
Nej, no, det är inte jättebra att vara rapist överhuvudtaget, men jag menar, first degree rape innebär väl att du på riktigt har liksom kidnappat någon, våldfört dig på henne och
det som Whoopi misshandlat
dem,
kalla,
nästan dödat dem. Liksom.
Det som Whoopi Goldberg skulle kalla för rape.
Det som Whoopi Goldberg skulle kalla för good night out.
Okej. Okay. Mm. Usch. Du kommer inte ihåg det. Kommer inte ihåg när hon satt i tv? Hon är ju med här The View.
Ja.
Du vet, den kända amerikanska showen som
alla ja,
tycker
ja.
Med, och de talade just om någon som var anklagad för våldtäkt.
Mm.
Och hon försvarade den här mannen med att säga att han hade inte gjort rape.
Mm.
Liksom det var inte en rape.
Hence my osmakliga kommentar här.
Mm-hmm.
Men ja, nej, alltså tredje gradens våldtäkt är alltså en...
Det är den lägsta graden.
Ja, vi har ju i Finland också en gradering av det här. Eller har vi kvar den ännu? Åtminstone fanns det för några år sedan att du har liksom typ grov och mild...
Ja, men det finns det ju. Det finns en artskillnad mellan sexuella trakasserier upp till liksom grov våldtäkt.
Men vet du vad som glädde mig?
Mm-hmm.
Glädde mig?
Ja.
Gjorde mig glad. Var att nästan alla mainstream medier i USA gick på den här det faktum att han var en dömd våldtäktsman.
Mm-hmm.
Och skrev, New York Times till exempel skrev Harvey Weinstein dömd för våldtäkt.
Ja.
Washington Post skriver Harvey Weinstein dömd för våldtäkt.
Mm-hmm.
Vet du, inte här liksom, ingen, nej, att vet du, det var en tredje graden.
Så nice sånt här.
Det togs aldrig med liksom där. Han var ju åtalad för mycket värre saker.
Ja.
Som vad det är i USA kallar för predatory rape. Alltså ja. att du har en kontinuerlig söker upp dina offer och sånt här. Vilket ju han är skyldig till i verkliga världen. Mm-hmm. Men inte i den rättsliga världen. Så jag var jätteglad för att de gjorde det väldigt, väldigt klart.
Ja.
Och maximumstraffet för det som han nu ändå blev fälld för, 2 av 5 åtalspunkter, är 29 år fängelse.
Mm.
Minimi, ingenting förstås, men sannolikt mellan 1 och 4 år fängelse.
Mm.
Viktigt att det blir ett straff. Viktigt att det blir ett kännbart straff.
Mm.
För nu ser vi att de här nystanarna börjar liksom... Harvey Weinstein var liksom viktig på det viset. Att det här var den första MeToo-casen faktiskt.
Ja.
Det var därifrån allting började. Liksom.
Ja.
Så det är fucking viktigt att du får en grund att stå på. Liksom.
Mm.
Om Harvey Weinstein skulle bli friad så skulle hela MeToo-rörelsen haverera.
Mm.
Inte i våra ögon förstås.
Mm.
Men för den som vill att det ska haverera.
Mm. Tror du inte att den är starkare än så?
Inte för dem som vill att den ska haverera. De som vill att hela den här MeToo-grejen är något övergående. Som bara liksom... Ja, det är några hysteriska tjejer som skriker just nu. Men de lugnar ner sig.
Mm-hmm. Men det är ändå...
De som tänker så. De fick tänka om igår. När det blev klart att Harvey Weinstein är dömd för våldtäkt.
Det är ändå 4 år sedan det började. Knappt 4 år sedan. Så ett halvt år. 5-4 år sedan. Det är väl mitten 2016 eller sånt där. Är inte det? Som det började komma ut liksom.
Ja, så minns jag.
Ja. Och jag kanske är rätt. Det kanske är så att det skulle sätta pyspunkar på det hela. Men jag,
Jag bara säger att de skulle ha någonting att referera till och säga att ja, men, inte ens det som Weinstein gjorde var liksom fel.
Nej.
För att nu är ju tydligen inte moral någonting längre, utan bara lag.
Ja, just det. Inte ens det, Ivan.
Och det är viktigt att han blev dömd. Det är sjukt viktigt.
Jo, det håller jag
med. Skulle vara jättefint om han skulle ha fått också för de predator-grejerna.
Mm.
Att han på riktigt har liksom aktivt sökt sig till situationer där han kan utnyttja kvinnor.
Mm.
Det kunde de inte bevis för, va? Nej. Även om det är alldeles tydligt att det är så.
Ja.
Men åtminstone är han dömd för tredje gradens våldtäkt. Men det som var ännu mer starkt, det som är värre i USA:s lagstiftning är alltså sexuellt våld.
Mm.
Som inte är direkt våldtäkt, men sexuellt våld.
Mm.
Och där är minimumstraffet minst ett år. Så att han kom att hamna i fängelse, och det var därför de satt handklovar på honom efter att domaren hade fällt det här. Sen kan de överklaga det sådär.
Mm.
Men han kommer att sitta i finkan. Och han kan ta sin rollator och dra åt helvete. En liten stund åtminstone.
Han är ju inte en person som man har svårt att
tycka illa om
det. Och det kändes som att han är ju som gjord för den här skurkrollen också. I hans sätt, alltså hur han ser ut, hur han liksom, det finns väldigt mycket med honom, som hans röst till och med.
Monstrum in fronte, monstrum in anima.
Ja, men något sånt där. Och alltså det är så att jag håller med, det är jättebra att det kommit hit. Han är väl åtalad för fler saker, va?
Du, han hade för 10 kvinnor som hade trätt fram.
Ja.
Men det fanns ett 50-tal som inte ville träda fram.
Jag tänker att en dom borde kunna locka fram några till, kanske, eller?
Borde vi lyfta Peter Nygård här igen?
Ja, för inte?
För men det är samma griseri, liksom. Den här liksom idén om att man kan komma undan.
Mm. Ja, det är klart att det är ju så här i efterhand. Men, återigen, jag läste ju Klubben då, precis som du gjorde. Och man läser den som en slags efterhandsbeskrivning. Så tänker man så här, hur? Men jag tror att det egentligen är bara en historiker kommer titta på det här och vara så här, vilken fantastisk beskrivning av mänsklig liksom kollektiv inte psykos, men liksom groupthink. Det är det ju.
Me too.
Ja, alltså inte är det meningen att det liksom är alltså att vi har ett samhälle som ser ut på visst sätt, där människor som Weinberg och Arnaud då,
Weinstein,
till exempel, Weinstein och Arnaud kan verka och komma undan med det. Och ingen säger något. Ingen gör något. Inte du, inte jag, ingen. Utom några kvinnor då. Uppenbart, till exempel en kvinna redan på 90-talet som reste en flagga för Arnaud till exempel. Och säkert kvinnor som har rest flagga för Weinstein också.
Och Peter Nygård som var den här finska motsvarigheten då?
Mm.
Eller som nu är jagad av FBI.
Så liksom, det är jätteintressant att titta på det. Vad är det som bara triggar att alla plötsligt vaknar? Någonting är det ju.
Det, ja.
Någon tänder rampan. Och bara, aha.
Ja.
Yes, så. Det säger så ni menar.
Jag tycker du kan jämföra det med vad som hände i Sovjetunionen 88-89.
Mm-hmm.
Är det inte så? Någon tänder lampan.
Mm-hmm.
Och säger, hej, han har ju ingenting på sig.
Mm-hmm.
Man kan inte hålla på så här.
Nej.
Det här är inte rätt.
Nej, det är jätteintressant. Det är verkligen superintressant. Och om det inte vore för att det finns mycket tragik bakom det, så hade man ju kunnat tycka att det var lite bra dessutom.
Det kommer att bli intressanta historier i efterhand förstås.
Exakt, exakt så. Och det var det jag tog med mig från det
här. Vi är mitt uppe i allting nu.
Ja, men exakt, och det var det jag tog med mig från här. Från klubben var det jag fick med mig var, alltså för mig var det en liksom en
Matilda Gustafsson.
Ja, det var ju en
fin bok.
Jag anklagar skrift.
Det var Hugo.
Ja, precis. Alltså det var verkligen hon är ju väldigt lågmäld och hon uppenbart har tack vare att hon är så lågmäld kommit undan med att kunna skriva en sån bok. Eller kommit undan i fel ord, men jag menar. Men jag uppfattar det som ett långt, stort jävla pekfinger mot läsaren. Ja, vad i helvete?
Ah, intressant. Hur har du låtit det här hända?
Ja, Hur i helvete liksom, kan vi ha låtit gå så här långt?
Mm.
Och eftersom det var så uppenbart, när man läser boken så är det ju uppenbart. Alltså, fan, vad är det för grisar liksom? Inte bara han utan också hans fru. Som kunde med, inte bara liksom sexuella saker utan bara rent griseri i bara maktposition. Och alla bara, det är helt fine.
Förstöra andra människors liv.
Liksom. Ja. Och alla bara, det, så där kan det gå.
Ja.
Och så att, och, för, ja, ja så att, för det är klart att det handlar om Arnaud och hans liksom, verk.
Hur ska man se till att den här andan på något sätt kan leva vidare? Att det här inte bara blir en pust där de värsta grisarna får sätta livet till. Men
det är det jag menar.
Patriarkatet kan fortsätta liksom.
Det är så jag upplever att mito är starkare än en viss dom eller en viss person. Att det faktiskt finns en bredare förståelse eller överenskommelse
vilja.
Om att det här är någonting som i alla fall inte är okej. Sen så självklart finns det fortfarande kvar makt och makt korrumperar som vi vet, absolut. Så jag inbillar mig inte att det här liksom är en ny tid, men jag skulle säga att...
Jag hoppas att det är det.
Ja, jag skulle säga att i alla fall har lampan tänds, för att uttrycka sig liksom shallow.
Du låter lite som en svensk kung nu, och jag tycker det är fint.
Mm-hmm.
Vi vänder bladet, vi tänder lampan. Och det är liksom, men jag hoppas att vad det här har lett till är att kvinnor och tjejer, whatever, vågar träda fram på ett sätt som de kanske inte har gjort tidigare.
Mm.
För att det varje gång som de gör det, vet, varje gång vi får en större pluralitet eller diversitet i den bestämmande enheterna av olika liksom, olika slag i samhället och i olika organisationer och sådana här, så leder det till en tillväxt av initiativ och av vad ska jag säga, meningsfullhet till och med, och kanske också ekonomi, vilket är irrelevant, men kontenten är det att den här rädslan för att anmäla eller liksom anmäla är fel ord, men det här rädslan för att ta upp saker som är fel borde försvinna, liksom åtminstone ribban borde sänkas. Att det finns känslan av att om jag får läsa en grej som jag fick skicka till mig idag, det här är ganska drabbande, men det här är en av de grejerna som jag tänker på hela tiden. Det är en text av författaren Rosanna Fellman. Hon skriver så här: i mitten av december var jag på ett möte i Helsingfors och skulle köpa en smörgås att äta i bussen tillbaka till Åbo. Där ett gäng tonårspojkar skrattade och jävlas med varandra i supermarketen. Efteråt följde en brottningsliknande uppvisning. Killgänget slängde varandras mössor och kepsar på butiksgolvet. Och det triggade igång minnen när en klasskamrat tagit hennes mössa och spottade på den när hon var i 11-årsåldern. Gång på gång spelas minnet upp av hur äcklig hon själv kände sig på grund av det här. För så måste det ha varit att någon spottade på henne.
Mm-hmm.
Och det här är bara början på hennes essä som jag ska publicera idag. Men hon bara skriver... Det här finns att läsa på frl.get.
Mm-hmm.
Men poängen är alltså att sån här beteende måste i något skede och tack vare MeToo förstås att det inte är normalt.
Mm.
Jag tror att vi har tagit ett oerhört steg fram genom det här. Och bara människor som inte tidigare har vågat säga någonting. Nu vågar säga saker.
Mm.
Och blir räknade som en del av samhällsrösterna.
Mm.
Om jag får vara lite dramatisk.
Mm, 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 mm. Jag tänkte på, det har ju kommit en våg av, eller våg, så här. I Sverige har vi varit på tapeten sedan tiden förnedringsrån. Men du har läst någonting om det?
Jag hörde om det. Någon har kissat någon i munnen.
Ja, folk, alltså ungdomars rån, andra ungdomar. Och antingen då till exempel filmar och lägger ut på nätet. Eller typ just förnedrar på något sådana sätt. Jag har liksom bara gått och väntat på att någon ska typ råna någon. Ta av kläderna och livesända på Facebook. Typ sådana grejer. Men och det har varit, återigen som det alltid blir ett käbbel om det här är vanligt eller inte vanligt. Om det är invandrare som bara gör eller om det också är svenskar som gör det. Bla, 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 bla.
Jag antar att det är ovanligt.
Who knows. I alla fall. Det finns en ledarskribent som heter Sofia Mirjamsdotter på Sundsvall Tidning. Hon skrev en text om det här om dagen som var... hennes tes var att det är inte så att det har blivit vanligare med den här sortens jävelskap i samhället. Utan det som har hänt är att toleransen för det har ändrats. Så förr så fanns det högre tolerans för ungdomar som jävlades med andra ungdomar. Medan nu finns inte den toleransen längre. Vilket gör att det blir stora nyheter. Och eftersom det är stora nyheter så upplevs det som att det är vanligare. Jag vet inte vad hon baserar. Hon baserar delvis på Brå, alltså brottsförebyggande rådets statistik. Men jag vet inte hur mycket längre hon liksom hade någon slags bäring för det här. Men det du säger nu till exempel då.
Jag är benägen att hålla med.
Är ju samma, exakt. Det är ju samma anda då. Att det inte är så att det blir värre i samhället, utan det blir bättre tack vare att toleransen för skit och jävelskap har gått ner. Och det är ju en väldigt positiv syn på det.
Ja, och det är väl den enda vettiga synen också, tänker jag mig. För att jag hade debatterat det här, är kanske för mycket att säga när det handlar om att jävlas på Twitter.
Mm-hmm.
Men liksom, när någon skrev med att, ja men... Vad är det för fel med att jag som finne vill leva i fred i mitt eget land utan att någon från Arabien kommer att pissa mig i munnen?
Mm-hmm.
Och så blir det jättesvårt att svara på ett sånt tweet liksom. Ja. Men man gör sitt bästa liksom och att försöka hitta någonting i det här och säga att nu handlar det ju om ungdomar som ger sig på varandra, vet du, och så här, så här. Försöka se på det här i något sorts perspektiv. Och jag tror att du har alldeles rätt i det där. Att det har inte blivit värre. Det har faktiskt blivit bättre. Men vi är mer benägna att se vad som är shit och våga prata om det.
Mm.
Och där hoppas jag att okej, okay, jag hoppas att det är så.
Mm.
Och jag tror att det finns stöd för det här i för att så som de ungdomar jag känner via mina barn och sånt här.
Mm.
De är inte sånt här. Det finns inte sånt här liksom. Det är inte utbrett.
Nej.
Det har inte blivit värre. Det har blivit mycket bättre.
Mm.
De här människorna som är nu i 12-18 års ålder. Det är människor som inte vågar äta kött längre för att de är liksom rädda för att...
För att jorden ska gå under.
För att jorden ska gå under. De vill inte resa någonstans. De vill inte bråka med någon för de vet att vet du, alla är skapta olika. Och, vet du, allt sånt här, vet du, alla måste få plats för att de vet att om jag bara mobbar honom så kan någon annan mobba mig. Och Det är bara mycket mer smarta människor än vad vi är. Liksom.
Mm.
Sen när det dyker upp sådana här rötägg som gör sådant här. Det är klart att de finns alltid. Liksom. Mm. Jag har inte varit med om det här. Men liksom, nu har folk, när jag var liten, vet du, tvingat människors ansikten in i toalettstolar och sånt här. Förr också. Alltså, inte det något nytt det här. Liksom. Och att göra det här till en rasfråga är helt absurt.
Mm.
Fullständigt fucking absurt.
Mm.
Så jag tror på att MeToo kommer att gå vidare. Och jag menar, precis som klimatkampen. Vi vill ha en hållbar ekologi. Mm. Vi vill ha ett hållbar sociologi.
Mm.
Det här är vad kidsen vill ha. Det är bara killar i vår ålder och äldre som är emot det här.
Mm.
Och det, vet du, vi är den sista fronten på något sätt liksom.
Ja, jag hoppas ju det. Jag hoppas att det inte är så att det är det vi pratade om förut med att ungdomarna verkar tycka att det här med starka ledare är en cool grej. För det motsäger ju lite grann.
Ja, det finns säkert dem också. Men...
Men ja, jag hoppas att det är så. Det har varit fint.
All right, så sista 5 minuterna för fullspelade 90 minuter. Vad har du att bjuda på, Peter?
Vad har jag bjudit på sista 5 minuterna?
Någonting verkligt revolutionerande nu. Nu behöver vi en... Jag har i och för sig en grej.
Ja, men då får du ta det. För jag har massa så tunga jävla ämnen som ingen kommer tycka om ändå.
Så är det kör. Så? Ja. Anti-Greta.
Anti-Greta?
Har du hört att det finns
ja, en från Tyskland. Ja. Jag hör det. Ja. Underbart.
Det kan
jag
se.
Älskar det här.
Ja. Mm. Anti-Greta, alltså...
Äntligen.
Ja, den konservativa think-tanken Heartland Foundation från USA har nu alltså hittat motsvarigheten till Greta i Tyskland.
Underbart.
Yep.
Verkligen på tiden.
Hon heter Naomi Seibt, en blond, snyggish 19-åring. Vad säger jag, klassiskt snygg, som är emot klimatalarmism och mera för liksom konservativa värderingar.
Ja, jag ser henne på en bild här nu framför mig och hon är ju mycket, hon är ju jättesnygg ju. Så därför tror jag faktiskt att jag håller med henne.
Hon, till hennes fördel ska vi säga att även om hon är framtagen nu då, liksom, eller promoter av den här konservativa liberalistiska think tanken Heartland Foundation, så har hon själv alltså sagt att hon vill inte ha någon feud med Greta. Utan, vet du, hon respekterar vad Greta gör. Mm-hmm. Och det är det här som är just kidsens grej. Vet du? Hey, jag råkar vara den här åsikten av att klimatalarmism är shit och vi borde alla liksom bara liksom ha cool och gå på diskon och sånt här.
Ja.
Men om den här tjejen från Sverige tycker att vi ska vara i panik och göra allt det vi kan för att stoppa klimatförändringen, så respekterar jag det också.
Aha.
Det här är det nya sättet att diskutera.
Inte bara passivt och aggressivt.
Nej, det här är på riktigt den empati som vi har drömt om.
Är det så?
Jag kan inte tänka mig något annat. Alltså. Nu har du ju inte tonåriga barn ännu.
Nej, det är korrekt.
Men vi är mitt tonåriga barn. Jag träffar andra tonåriga barn.
Ja.
Och det enda jag ser hos dem är en sån här gandhisk liksom tolerans mot allting.
Aha.
För de har ju växt upp med den här liksom vad vi tycker att det är nytt, det vill säga som är käblande och sånt här. Ja. Och vi liksom, de vet ju att inte det är någonting man kan göra åt det. Det är liksom, this is the way it is. People think differently, vet du, sånt här. Det är inte så att de vill döda den andra. Utan det är liksom, well, de bara tänker så.
Okej, jag tänker bara, jag vet att det är slutet av vår podd där vi borde liksom ha lite kumbaya här. Men, jag bara säger att jag tycker det snarare låter som att om man skulle skapa en motpol mot Greta, då skulle man just skapa en tjej i den åldern som...
Lite äldre. Lite snyggare.
Som
lite mer tysk.
Skada förmodligen inte. Som bara säger att Greta är helt fine.
Yeah.
Greta utstrålar ju inte harmoni själv.
I want you to panic.
Exakt. Hon utstrålar inte tolerans på något sätt. Och jag tror att om man gör då det att man säger att titta på den här rabiata galningen där borta som inte är lika snygg som jag. Vem sidan är på?
På vetenskapens sida.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Men lite gulligt att amerikanerna tar en tysk tjej ändå liksom, och inte en egen.
Ja, det har jag antagit att man hittat henne på YouTube. Eller?
Ja, de hittar henne på YouTube.
Ja.
Och hon är säkert helt the real deal. Men hon på riktigt tänka så här. Och så får man ju tänka. Och säkert tycker liksom min dotter och hennes vet du, normalt tänkande människor att Naomi är en idiot.
Mm-hmm. Men det är ju okej
i
sig.
Men de skulle ju inte liksom vet du, ge sig på och börja liksom så där som vuxna människor gör mot varandra på Twitter, vet du.
Uh-huh.
Det här är den där skillnaden. Alltså, vi har en bra framtid att se fram emot när kidsen tar över. Vi borde egentligen bara resignera nu. Liksom.
Det skulle vara skönt att kunna göra det.
Eller hur? Du kommer att märka liksom, hur bra det här barnen blir. Jag brukar säga att barnen har... Varje generation är 10 gånger bättre än tidigare. Liksom, 10 år yngre är alltid 10 gånger bättre. Vet du, en generation yngre är 100 gånger bättre. Det finns en sanning i det här.
Mm-hmm. Journalisterna, nej. Undantag som berättar det.
nu är ju, ja, jag vet inte. Jag ser på mig själv som en som inte kanske tillhör någon. specifik energi. Utan bara en sån här tidlös observatör av saker. Så här, liksom. Nej, det spelar inte så stor roll. Liksom.
Nej, jag förstår. Åldermansiffra. Ja.
Men jag tror hårt på framtiden. Och man kan signa upp för min radikal optimismkurs för bara 399.
Starta en YouTube-kanal, gärna.
Detta om detta, ja. Ja, en av... Jag tror vi knyter ihop här nu vid exakt 1.30.
Underbart. Så går vi inte. Tack för att ni har lyssnat igen.
Detsamma. Ciao.
Två nollor för mycket med Peter Törnroth och Janne Strand.